Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag tror, vad har du gjort på armarna?
Det är blodprovtagning som gick helt åt helvete. Och jag är så glad på något sätt att jag slipper vara i vårdens klor så. Jag kände mig övergreppad.
Mm.
Och nu vill inte jag liksom på något sätt spä på den kritik som liksom ofta framförs mot vården i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Men det händer ju då och då, och det tror jag. Jag har liksom en liten teori om det. Vi har en offentligt finansierad vård, det vill säga den är finansierad av staten. Och det har gjort på något sätt att så här, vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor, de är liksom de är untouchable på något sätt. Vi ifrågasätter inte, vi är bara glada att vi får den hjälp vi behöver. Det finns någonting hos den gamla generationen att så här, förr i tiden fick vi betala för det här, men nu är det gratis och då ska man vara tacksam för vad man får. Och man ska inte gnälla och man ska inte gny, man ska bita ihop. Men det har slagit mig, jag som då har drabbats av två åkommor på ålderns höst. Dels då hypoteriosen. Mm. Hypoterios, det är ju att man har en underaktiv sköldkörtel. Och det fick jag när jag blev gravid med Foxen.
Är det stressrelaterat? För Anita har ju också det. Och min mamma hade det.
Jag
min
vet,
syrra.
Jag ska tala om för dig en deppig sak.
Ja.
Att det här är då en otroligt vanlig åkomma eller diagnos för kvinnor.
Mm-hmm.
Det som är det sjuka är att den är så icke-beforskad. Mm. Det är liksom, man vet inte vad det beror på. Det finns lite olika teorier, men man bryr sig inte så jävla mycket om att försöka ta reda på. Alltså det är inte prio som när det gäller alla typer av kvinnosjukdomar, tydligen.
Men det måste väl finnas någon liten tes? Det
finns massor av olika teser. En tes är ju att hela vårt hormonsystem naturligtvis påverkas jättekraftigt av stress. Det vet man ju.
Ja.
Att östrogennivåer och alla typer av liksom kvinnliga könshormoner, men också hormonerna som berör ämnesomsättningen påverkas negativt av stress. Men sen finns ju då vi som... Jag har inte Hashimoto's, men det är ju en åkomma som skapar då kroniskt problem med sköldkörteln. Det är när immunförsvaret attackerar. Det är en autoimmun sjukdom. Det attackerar cellerna i sköldkörteln. Och då har du ju... det är liksom lite grann som diabetes typ 1. Du får liksom en kronisk nedsättning av produktionen av sköldkörtelhormon. Och då vet de inte, det kan ju triggas av virusinfektioner, det kan triggas av bakterieinfektion. Ja, det finns massor med teorier, men det forskas alldeles för lite och det är alldeles för många kvinnor som går runt och lider i onödan. Och jag är då med, som du vet, i olika grupper på Facebook. Och det här är en annan grupp som jag är med i. Sköldkörtelgruppen. Och den är ju, där får man ju, det är flera tusen kvinnor som är med där. Och det är flera tusen kvinnor som vittnar om den ignorans de möts hos. Och det den här gruppen framför allt finns till för, det är liksom att tipsa varandra om att gå till den här läkaren, här har du en humanist. Gå till den här mottagningen, här tar de sköldkörtelproblematik på allvar. Att man liksom hjälper varandra att hitta i den här djungeln av vårdgivare. Jag var då för att testa mina värden idag. Och det ska man göra en gång om året. Men bara det, att man liksom då får en ny husläkare på en husläkarmottagning, det är aldrig samma. Det är alltid liksom, de byts ju ut fan oftare än vad man själv byter underkläder.
Mm.
Och så ska man sitta där och förklara igen och så får man någon ny tjomme som bara, nej, fast du ligger inom referens här. Jaha, referens, vad menar du? Alltså så här, ja, för det här är ju också en djungel att vissa personer kan ligga inom det här referensintervallet men ändå ha symptom på underfunktion i sköldkörteln och då ska ju det följas upp. För det är liksom jätteindividuellt var just du ska ligga. Jag hade ju liksom, fick ju inte diagnos förrän jag blev gravid. För helt plötsligt då ställer man jättehöga krav. Mm-hmm. Då måste det ligga under för att annars kan fostret bli skadat. Men om du bara är kvinna utan ett foster i kroppen, då kan du få vara lite galopperande. Alltså lite så här... Då behöver man inte hålla på.
Då är det inom normalitetsgränsen.
Ja, då kan man få må lite risigt. Och
men sen fanns snubbarna upp pitten, va? Och då ska miljarder från kassan direkt. Vi jagar forskningen.
Ja.
Liksom. Helt jävla...
Nej, jag vet inte.
Det är liksom barockt att så, här, så mycket läggs på den här pitforskningen att så här, gubbar i 99-årsåldern så här, Lex Jugleftner han bara, jag betalar 60 miljarder om jag kan få upp pitten fast jag är 99 år och ska ligga med 22-åringar.
Mm. Då går det bra att liksom förskriva olika typer av läkemedel.
Nej men gud, nu vill jag inte, jag måste bara fråga en sista grej. Jag har ju några kompisar som har gjort det där som vi har pratat om förut, som Micke har gjort, att man testar sitt DNA, alltså en mass. Man liksom testar, men man går igenom vilka sjukdomar som man liksom...
Man gör en så här utökad stor hälsokontroll, där man också då provtas och screenar för olika typer av genetiska sjukdomar.
Precis.
Samt gör en skiktröntgen av hela kroppen.
Och nu är jag lite så här, jag är så tvekig, ska jag göra det eftersom mamma gick bort i liksom livmoderhalscancer? Alltså det är väl mest den grejen som jag vill kolla, om det berodde på något helt annat eller om det verkligen är ärftligt i vår släkt. Liksom. Så har jag lite kompisar som har gjort det där. Och några har ju så här fått, ja men, så här vanliga, du har liksom ärftlighet för så här...
Alzheimers typ.
Ja, Alzheimers, någon med ADHD hit och dit, kanske inte så farligt. Men så har jag några kompisar som har fått att de har ja men, hög liksom, ärftlighet på demens.
Mm.
Och den är ju inte särskilt kul att få.
Mm.
För då kan man ju såklart så här, ja, men äta liksom, ja, men det finns ju massa tips man kan göra. Man kan alltså, lyssna på klassisk musik, inte äta så mycket liksom, mjölprodukter, ja, men äta någon form av stenåldersdiet och jada, jada, jada. Men när jag hör sånt, för om jag fick den, liksom, vad ska man säga så här, du är most likely to få liksom, någon form av cancer, då tror jag att jag skulle tänka så otroligt mycket på det, att det skulle ta över min vardag.
Mm.
Kanske inte liksom på lång sikt, men nu lever man, jag gillar att leva i det fördolda.
I ovisshet.
Ja, men liksom ändå.
Om katastroferna som komma skall.
Ja, jag kommer ihåg när jag läste om det där Linus Tunström som är son då till Göran Tunströms, till Göran Tunström som är, men båda är väl kända regissörer nu.
Mm, är inte Lena Kronqvist hans mamma också, tror jag? Ja. Konstnärinnan.
Jo. Mm. Superföräldrar.
Ja, men det är ändå ganska spännande att hon har gjort så mycket konst om sina psykoser. Ah, och liksom, ja.
Jag älskar hennes konst faktiskt.
Jag älskar hennes konst också. Mm.
Men han fick ju för sig då, jag vet inte om han hade gjort något DNA-test, men jag tror inte det. Men han var ju helt övertygad om att han då skulle få cancer som sin pappa vid 56 års ålder. Va?
Mm.
Det var när han kunde tänka på att han skulle få det. Och han fick ju också det exakt samma år som hans pappa gick bort.
Mm.
Alltså samma år som hans pappa blev sjuk.
Mm.
Så jag tänker så här att liksom predestinated, att man, jag tror faktiskt att man kan både tänka sig sjuk och frisk. Inte så här, gud jag fick cancer, jag ska sitta här liksom i Lapplandsskogen och äta en kotte och tänka så här, nu är jag frisk. Det vill jag absolut inte rekommendera, men jag tror tankens kraft när det gäller att bli sjuk tror jag är jävligt stark. Alltså. Mm. Tyckte Micke att det var bra att göra den där grejen? Tyckte han att det hjälpte honom?
Ja, men han hade ju så positivt utfall. Men sen ska man ju, så att han var ju bara så här, kände sig som stålmannen. Han hade liksom så här, lika bra benstomme som en 23-åring. Han hade liksom lite mycket kroppsfett och så här, triglycerider som man skulle jobba på. Liksom, som ja, olika... så här, vad heter det, när man äter kolesterol och sånt. Mm. Liksom, han är ju en big time mumsar av olika typer av godis och sötsaker och sånt. Men sen så var det ju ganska så jävla märkligt att han hade ju då en genetik som inte predestinerade för bipolär sjukdom.
Mm.
Och han hade en genetik som predestinerade för beroende. För det får man också svar på. Det här var ju vi en stor liksom, aktör i Schweiz som gör verkligen så här. Alltså, det finns ju ingen enskild gen som predestinerar för bipolär sjukdom, utan det är olika kluster som man tror predestinerar för de här olika typerna av psykiatriska åkommor. Jag tror också att han hade en viss förhöjd Alzheimers risk, men det liksom ligger så långt fram och det var ingenting som var alarmerande. Och dessutom så får man ju då så här direkta råd för hur man ska kunna undvika då att utveckla det här placket, för man kan ju göra livsstilsförändringar. Så jag tycker nog att det var positivt för honom att komma liksom och ha full koll på hela sin hjärna, och det finns inte en enda tumör och det finns ingenting.
Nej,
men det, alltså, jag skulle aldrig våga göra det, för jag är livrädd att de att bara, men du har ju en påbörjan av MS, sen har inte börjat känna sen. Alltså, nej, men jag skulle ju skita mig. Jag skulle ju må så jävla dåligt.
Jag kan också tänka mig för någon som Micke, han bara, men perfekt, jag är typ som en 20-åring, nu kör vi.
Han bara, det har tydligen inte förstört någonting i min kropp, mitt knasiga levande. Absolut, alltså pros en cons med den där typen av, så att säga, genstudier. Men det säger också ganska mycket om att vi har ju liksom inte 100% i koll. Allting handlar inte bara om gener. Och som Gabor Maté, vår nya mentor. Och
vi är förbesatta av honom.
Gud.
Jag är förbesatt
av honom. Jag vet, också för, men det ska
lyssna
man
på allt, jag bara... Make sense, Gabor.
Ja, absolut sense. Nej, men jag tycker det är så otroligt spännande, för vi vet så lite om det och vi har liksom bara tänkt att genetiken, den är vad den är. Men nu har det ju visat sig att vi kan alltså förändra vårt DNA under livets gång. Så när du föds har du ett visst DNA och när du dör har du ett annat DNA. Och det tog det ju vara rätt logiskt på något sätt. Att,
tycker så här, jag med
din livsstil, med miljöfaktorer, med trauman då som Gabor är så besatt av, liksom vi, så kan du naturligtvis förändra hela din genbank.
Mm.
Och det är väl det som är det här generational trauma. Att så här, om du utsätts för ett sånt jävla trauma som till exempel då andra världskriget eller förintelsen då, alternativt slaveriets impact liksom på mänskligt DNA, det är klart att det kommer påverka ditt DNA i generationer framåt. Liksom. Varför är björnar rädda för människor?
Ja, det är ju sjukt.
Ja, och varför föds en björnunge och är det? Jo, och vargar också. För att de har ett DNA som säger till oss att vi har vapen.
Mm.
Och det hade inte vi för liksom, några tusen år sedan.
Nej.
Så ja. Det är väl ett typiskt
exempel. Kanske inte några tusen år sedan, då hade vi kanske lite vapen, älskling.
Ja, men det kanske en annan stenyxa i så fall. Men det var ju inte några skjutvapen som vi kunde oskadliggöra liksom, nej, en mammut
nej,
med.
Nej. Ja, men för att jag lyssnade på ett av hans TED-talk och blev liksom... Ja, men dels där att han pratar om att man kan ju se såklart att liksom, barns gener kan liksom ändras in i... Ja, men under bakningen, alltså innan de föds.
Mm.
Just om mamman är olycklig eller utsatt för trauma och stress och sådär. Men sen så berättar han en så spännande grej. Han föddes 1944, mitt under brinnande krig. Hans föräldrar flydde till Budapest, liksom många andra liksom, utav judiska befolkningen, för att komma under pogromen. Och han föddes och hans mamma förstod inte så här, gud vad han gråter, vad han liksom, vilket gråtigt barn, han måste ha ont någonstans. Liksom.
Mm.
Och ringde läkare som sa så här, all the babies are crying right now. The Jewish babies. They're not sick. They're just feeling their mom's anxiety. Så att han menade på att liksom, ni går omkring här och ni mår så dåligt. Ni har så mycket ångest. Ni är rädda. Ni är oroliga. Och det är därför barnet gråter.
Mm.
Får inte dess uppmärksamhet. Och då var han så här, ja, men så då kände jag under hela min uppväxt att så här, de liksom ville inte ha mig, de orkade inte med mig. Så då skulle jag liksom bli läkare. Jag skulle bli bra på allting. De hade liksom fullt upp med sina egna känslor och sin egen liksom,
ja. Sitt eget trauma.
Precis, sitt eget trauma. Och sen så pratade jag med en kompis som är psykolog häromdagen, och det har gjort så jävla mycket forskning på bebisar ju. Kommer inte jag ihåg vad hon heter, men det är en schweizisk läkare, tror jag, en kvinna som har liksom, hon ägnat sitt liv till att forska då på bebisar. Och då har hon filmat en massa liksom, ja, men väldigt, väldigt små bebisar som sitter liksom, ja, men som har kontakt med sin mamma, antingen i vagnen eller liksom vad det nu är. Och då kommer man ju hem, så kommer man in till sin bebis och man säger, hej, oh, du är gullig, du är den gulligaste. Så blir det joller, joller, joller. Och så pratar de lite. Sen har de bett mamman att hon ska vända bort blicken. Liksom inte så här något speciellt så här, shh, eller någonting, utan bara mitt under det här liksom, kontakten och intimiteten så tittar de bara bort. Och då kan de ju mäta att de känner skam. Barnen, att de känner så här, vad händer nu? Vi som hade det, liksom, vi som hade det så fint, vi hade ju någonting här. Och så vänder mamma bort blicken. Apropå anknytning. Trygg och otrygg anknytning, som väldigt många hört av sig om sen förra avsnittet. Och tack för all respons. Det är många som har skrivit att vi har vågat ta bladet från munnen. Alla har inte varit lika positiva.
Tyvärr inte.
Nej.
Men det här visste vi, och det här är också så här, jag vet att det här är en sån avvägning, känner jag, som verkligen har varit inne i det jag brukar kalla för åsiktsträsket. För att när jag började liksom skriva krönikor och blogga och så där, jag hade så mycket åsikter och tyckte så mycket och så här. Men det leder till en sån massiv så här motrörelse, och att du får så jävla mycket mothugg hela tiden, och att du hela tiden också så här, du blir skammad när du har åsikter. Och det har ju gjort att jag till slut bara, jag orkar inte det. Jag gör inte det. Och våran podd har ju hittills inte varit så himla åsiktsstark, utan ganska resonerande och diskuterande möjligtvis. Så vi har oftast inte så många som responderar eller säger åh tack. Men samtidigt så jag är så stolt över att vi gjorde det här. Och jag måste ändå säga att ni som har skrivit har verkligen hållit det på rätt sida. Jag hade till exempel en förskollärare som ju ändå måste betraktas som ett levande vittnesmål för hur det är i svensk förskola. Och hon gjorde en ganska så här viktig, tror jag, liten analys. Att hon tror att det här är ett storstadsproblem som vi beskriver. Hon bor på landsbygden och är förskollärare i en jätteliten håla. Och hon menar att där är föräldrar, de har visst den här långa inskolningen kvar. De har liksom jättestort fokus på att möta barnen individuellt. Och de som inte klarar att liksom komma in i förskolemiljö, då försöker man alltså tillsammans med föräldrarna att skapa liksom bättre förutsättningar för just det här barnet. Mm. Och att de flesta föräldrar där hon jobbar, de hämtar tidigt, de ser till att de här små barnen verkligen har så här korta dagar, kanske 5-6 timmar max. Och hon kände liksom inte igen sig i det vi beskrev.
Det är en sån geografisk jätteskillnad. Såklart.
Ja, såklart. Och självklart så är det här en problematik som troligtvis är större i utsatta områden där det finns fler ensamstående föräldrar. För att lämna senare och hämta tidigare, det bygger ju oftast på att man är två föräldrar som kan lappa.
Det är klart.
Ja. Är man ensamstående, lycka till och försörja en hel familj på en liksom halvtidslön. Det går inte liksom. Så att hon var också inne på att så här, kan man stötta upp de som behöver ha så här långa dagar? Kan man på något sätt skapa ett system där ensamstående föräldrar har liksom rätt till ett större stöd och sånt? Det finns ju det fina med att skapa och våga tycka saker, det är att det drar igång lösningsorientering. Alltså folk börjar tänka, man börjar tänka liksom, kan vi göra si? Tänk om vi hade ett sånt här system, tänk om vi hade fått göra så här istället.
Vad hände med de där förskolorna? Jag hade en kompis som jobbade natt. Hon hade sin dotter på så här nattdagis. Det har inte jag hört talas om de senaste 10 åren.
Men det har faktiskt, för Foxen går ju då, vilket nattdagis. Nej men han går på ett nattdagis. Foxen? Alltså de har, ja Foxens,
och jaha, det är jag tror inte, Foxen gjorde det.
Nej men Foxen har ju, han går ju då på det som nu för tiden kallas för pedagogisk omsorg. Och det är någonting annat än en förskola. Och det är liksom alla som bedriver någon form av verksamhet att liknas vid en dagmamma. Kommunen har ju då i vissa kommuner pedagogisk omsorg i form av anställda då dagmammor. Och då har ju de anställning hos kommunen. Men i andra kommuner kan man liksom bedriva sin pedagogiska omsorg i egen regi. Det vill säga, du startar ett litet företag och så är du dagmamma i ditt eget företag. Och så får man ju då den här skolpengen som en förskola annars får, men du får den. Och då kan du ha liksom en liten barngrupp. Men då har Foxens då pedagogiska omsorg består av 3 kvinnor som har slagit sig ihop och har en gemensam lokal. Och så har de då 16 eller 17 barn tillsammans.
Mm.
Så det är ju ett sätt att försöka skapa en mindre typ av förskoleliknande verksamhet.
Mm.
Men med färre barn och med en mer hemlik miljö. Och det är samma 3 pedagoger. Men de erbjuder också då nattis eller liksom obekväma arbetstider. Och det är ett sätt för dem att göra sig attraktiva, antar jag. Det är väl liksom någon form av, ja.
Men jag tycker att det debatteras så jävla lite om ensamstående. Då menar jag helt ensamstående mammor. Mm. Som är så här, som alltid har sina barn. Alltså det är ju så tungt. Att alltid finnas där. Man ska vara både så här, du vet, mysmamma, pedagog, få iväg dem. Jag tänker liksom mammor också med barn, med bokstavskombinationer.
Ja men alltså horribelt. Och där, apropå att vara lösningsorienterad. Jag menar, jag har ju också varit ensamstående i perioder, verkligen. Med pojkarna framförallt, även om deras pappa liksom förstås bistod ekonomiskt och fanns där liksom emotionellt och så var jag ändå ensamstående. Men det enda absolut bästa tipset jag kan ge, det är att slå sig i lag med en annan ensamstående förälder. Det vill säga, jag hade ju då visserligen icke ensamstående med mina grannar.
Ja.
Som ju var guld värda. Du vet, de kunde bara pipa över där och de lekte så mycket med varandra. Och grannpojken var hemma hos oss också. Det var liksom, det var inte bara att jag belastade dem med mina pojkar, utan det var ett utbyte som var så fantastiskt. Mm. Du och jag har också haft stort utbyte av varandra.
Jag, vilka var det som var tre kompisar till oss som bodde i samma hus?
Mm.
Alltså någon kollektiv grej. För att säga, för mig, jag tycker inte att det är så himla mycket jobbigare att ha några till ungar. Det är nästan tvärtom. Liksom, men bara man får någon kväll eller någon dag då och då. Ja. Men många får ju inte det.
Nej, men bara att man liksom så här, tar hem ett barn efter skolan och gör något kul och käka middag. Mm. Så att den här ensamstående föräldern kan liksom gå och träna.
Ja.
Eller ta med sig en unge hem från förskolan så får de leka några extra timmar. Så att man kan liksom jobba i kapp på jobbet.
Solidaritet. Men apropå att vi pratade om USA också, kom du ihåg det? Att du var så himla såhär, nej men alla är hemmafruar där. Jag bara, nej men det är de ju inte liksom. Utan nej. Det är vissa som, väldigt många i socialgrupp 2 och 3, de kan ju bara vara hemma de här 3 veckorna. Mm. Och då skickade Patricia Mulligan, hon brukar skicka lite då och då.
Mm.
Hon tipsade också om att lyssna på en Peter-kommentär, miniserie om återkallad diagnos heter den.
Mm.
Också spännande, ska vi lyssna på. Ja, då är det Patricia. Svensson bor i USA, 2 döttrar, 3 år och 5 månader, lever i ett land där Anna Wagen-metoden med modifikation, exempel Ferber-metoden, är praxis. Används inte för att föräldrarna måste få sova, utan för att spädbarn vid 3 månaders ålder måste i de flesta fall kunna sova själva då mamma måste tillbaka till jobbet och bebis blir då inskolad på daycare. Jag tror de måste göra så här för att det inte finns en normal mammaledighet. Det är privilegierat nog att jag slipper ha mina barn på dagis från så ung ålder. Skulle aldrig klara av det, hade flyttat tillbaka till Sverige om jag var tvungen. Håller med dig och Sanna i senaste avsnittet 100%. Mina finaste stunder är när jag hjälper dem somna om genom att ha dem i min famn. Älskar er podd.
Tack. Nej, sjukt spännande. Och det är ju, alltså herregud. Det är klart att det inte är liksom... Alla människor som måste jobba, det är väl liksom där det är på något sätt så hemskt. När jag tänker på liksom den feministiska kampen, att man hela tiden har stridit för att vi ska kunna ha en egen plånbok, att vi ska kunna ha en egen förmåga att försörja oss, och för att kunna göra det så måste vi kunna jobba, och då kan vi inte liksom ha barn som står i vägen, eller det här året när vi blir så ockuperade av en bebis.
Mm.
Och är vi då ockuperade av bebis, så måste den bebisen var tyst eller klara av att vara med en annan person. Så det är liksom det som är så djupt sorgligt. Jag tänker att så här, vi som lever i världens mest moderna samhälle borde ju kunna lösa det här på något sätt. Vi har ju löst det med föräldraledigheten. Men kan man dra ut den under längre tid? Kan man bygga den på något annat sätt? Finns det liksom möjlighet att... Jag vet inte. Jag bara brainstormar ni nu som lyssnar. Jag vill liksom hitta en lösning. Jag vill hitta en politisk pamflett. Det här är det vi vill ha. Det här är det vi vill ha framåt. Som rustar både för kvinnans frigörelse och rätt till liksom att slippa vara beroende av en mans plånbok. För det är typ alternativet. Idag, att så här, du får pröjsa.
Särskilt i storstan, så här, då bor ni i varsin lägenhet eller hus. Man bara, nej det gör vi inte.
Men du, apropå det, apropå plånbok, så vi tog ju upp här för några poddavsnitt sen Lady Damers ekonomiska modell.
Ja.
Som du lovprisade.
Ja,
och jag med. Jag tyckte det här var skitbefriande, apropå en sån så här feministisk ikon, som vi ändå får säga att Natasha Blomberg är.
Hon är liksom lite svår kategoriserad.
Ja, men det är hon. Men jag, alltså, man måste ändå kunna säga att hon är en feministisk kämpe som har utbildat oss i feminismen sen liksom så många år tillbaka. Hon var den första influencerserna, kan man säga.
Hon men hade också en... att hon aldrig ger upp. För många som hade fått ta så mycket skit som hon har fått tagit hade så här, okej, jag lägger ner, jag stänger igen. Nej då.
Ja, och många som också hade fått tillgång till det ekonomiska kapital som hon då har fått genom sin man som är någon slags speltillverkare, liksom miljonär.
Skulle kusin också då, bara, var det brorsa med Cissi Wallin?
Brorsa med Cissi Wallins man. Alltså... Då hade man också bara lagt ner, för att vad fan, nu har jag det väl gött. Nu kan jag slippa stå i det här rampljuset och tycka massa grejer och få massa skit. Men nej, nej, oförtrutet fortsätter hon sin kamp. Men hon hade ju en ekonomisk modell som gick ut på att bor du ihop med någon människa, oavsett vem, då ska det fan bara buntas ihop och allt ska delas på. Allt är för alla i den här familjen.
Jättelätt att säga när det finns 100 miljoner. Vill hon också ha om det var minus 2 000 på kontot varje månad?
Ja, men det framgick. Jo, men det tyckte hon. Hon tyckte det faktiskt.
Okej, det kanske inte är lika kul.
Nej, och för er som är intresserade av den här ekonomiska modellen, jag vet inte om hon har den som en sparad höjdpunkt i sin... Men hon gick ju igenom på stories. Hon har ju ofta långa så här brandtal på sina stories. Mm. Vilket alltid är underhållande. Men skit i henne nu. För att Katarina Wennstam, som ju också är en feministisk ikon.
Absolut.
Som också har utbildat oss om mäns våld mot kvinnor, om våldtäkt, om synen på offer för sexuellt våld. Och liksom oförtrutet fortsätter denna kamp för att liksom lyfta oss kvinnor och våra rättigheter och de frågor som berör oss alla. Men hon har en helt annan ekonomisk modell.
Mm.
Och hennes modell går ut på att hon och hennes nya man, de har helt och hållet separat ekonomi.
Men de, det är väl inte jättenytt? Har inte de varit ihop i 10 år?
Ja, hon har ju sina 2 barn och sen har hon den här nya mannen som hon har träffat på, om jag inte minns helt fel nu. Men jag tror hon har träffat honom på Tinder. Och de har ju då inga gemensamma barn. Han har barn och hon har barn. Mm. Och de lever särbo, tror jag. Och de har helt och hållet separat ekonomi. Vi ska lyssna lite grann på det här. Ja. Det är när hon besöker vår kära Carina Bergfeldt. Mm.
Så här, vi är ihop för att vi vill vara ihop. Mm. Inte för att liksom vi äger så mycket tillsammans eller vi har försatt...
Men för det är också viktigt för dig, för ni har inga ekonomiska band i princip.
Nej. Nu sitter man på bästa sändningstid på SVT och outar sin ekonomi, men jag...
Nej, men det är viktigt för dig.
Ja, men det, alltså för mig så är det nog faktiskt så att liksom, kvinnlig frihet handlar ganska mycket om ekonomisk frihet. Och att faktiskt känna att man är tillsammans för att man vill, inte för att man har så mycket liksom, ekonomiskt som har tjorvat ihop sig. Och att man faktiskt skulle kunna göra slut på en kvart gör nog att man inte... gör slut på en kvart, utan jag tycker nog att vi, liksom, vi är lite mer omsorgsfulla och kärleksfulla om det här vi har, just för att det rent teoretiskt är så att vi kan göra slut bara så där utan att ha liksom, saker att göra upp i efterhand och sådär.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hon menar ju då att de inte har bestämt sig för att de inte vill att ekonomiska behov eller ekonomisk alltså ekonomiskt beroende ska sätta liksom käppar i hjulen för deras romantiska relation. Att de ska vakna upp varje dag och känna att jag vill vara med honom. Det ska inte handla om att jag vill bo kvar i det här huset eller jag vill, bo, liksom, jag vill kunna behålla den här ekonomiska statusen som jag har i vår liksom, relation. Och jag kände bara, fuck, hon har rätt. Hon har lika rätt som Lady Damer. Fast de har två helt olika modeller.
Verkligen.
Så kände jag liksom starkt att så här, för jag har nog ändå försökt skapa i mitt liv under mina och Mickes första 15 år eller våra första 13 år Katarina Vänstam-modellen. Vi levde särbos, jag hade mina pengar, han hade sina pengar, han hade jättemycket mer pengar än mig. Men jag har ingen lust att känna att han bär mig ekonomiskt. Jag vill kunna känna att jag är kvar hos honom av helt andra skäl.
Mm. Och det går inte att bli av med honom.
Det går inte att blomma. Men liksom, det, jag tror att det har varit viktigt för mig därför att jag har medberoendet i mig. Mm. För att jag har, alltså, jag har svårt generellt med separationer. Jag har jättesvårt med övergivenhetskänslan. Mm. Jag har svårt med liksom, att veta vad mina gränser går och allt det där. Så det har varit så himla viktigt som en del i tillfrisandet att känna att så här, vi ska inte gigga ihop mer. Vi ska inte bli en och samma. Vi ska inte inbilla oss att vi är samma person och att vi behöver varandra mer än vad vi faktiskt behöver varandra.
Mm.
Men nu har vi det inte alls så.
Nej.
Jag känner mig helt och hållet trygg med det. Det är så knäppt och jag tycker det är så jävla härligt att vi människor får leva så här långa liv. För att vi tror så mycket att sån här är jag. Jag är på det här viset. Och sen bara, kan man helt ompröva det? Nej, jag är sån här nu. Nu lever jag som en traditionell... Alltså, och jag sa det också, vi har haft problem med vår värmepanna här. Och Micke sa så här, jag bara kände nästan att jag... ville kräka samtidigt som jag bara garvade så mycket. Han bara, nej, du gick där nere och skruva på den här pannan. Och vi har haft dit någon jävla reparatör. Och det har varit så här felsökning deluxe. Alltså vi har gått runt som barnet på Frostmofjället hemma. Alltså det har varit så här 15 grader hemma hos oss. Och så, det är han som fixar det där. Och så har han liksom gått och harmat och irriterat sig över att jag inte är med i den här processen. Men så kom han upp och så sa han så här... Och så ser jag, går jag in i tvättstugan så ser jag alla de här vikta kläderna och så kommer jag upp och så luktar det pannbiff här uppe och då har du lagat mat och då tycker jag ändå att liksom, det är rätt rimligt att jag gör det här med pannan.
Vad fan har vi blivit för människor? Du har i husmorsdom alltså. Du har verkligen det. Ja. Nej, men när lagade han mat sitt, 1833?
Nej, men han, ja, det var sjukt länge sedan.
Ja, det var det.
Ja, det var liksom, han gör ju inte det. Men nej, han städar, det ska han ha.
Ja,
han städar. Han pedanter. Städar och beställer olika typer utav fönsterputs och ser till att det skiner om saker där hemma.
Att det inte går någon nöd på utseende. Nej. På utseende. På utseende.
Nej. Men jag har liksom gått helt åt andra hållet och
ja, det har du verkligen.
Ja. Jag har liksom åldrats baklänges.
Mamselmon. Men liksom till ditt försvar måste jag ändå säga så här, det är inte så att du inte har legat i. Ja, men jag som har sett dig i alla fall under, vad blir närmare 11 år nu.
Mm.
Du har ju liksom inte varit särskilt bra på att be om hjälp.
Nej.
Alltså så här, det har varit okej, okay, jag löser det här liksom in i kaklet och lite panikångestattacker och pengar och hit och dit. Vad fan, om du nu vill laga mat eller vika lite tvätt, gör det då.
Ha, jag menar det.
Bara.
Och jag tänker att så här, i just den här relationen som har pågått i 17 år, då är det 17 vi vet
år nu? 17 år.
Ja, men då borde vi, då har vi väl tagit reda på liksom hur våra maktstrukturer ser ut och vem utav oss som är då skulle eventuellt utnyttja den ena eller den andra och jag menar, herregud, ja, vi samäger ett hus tillsammans och har gemensam ekonomi, men det gör inte att jag känner mig, jag vaknar upp och känner mig beroende.
Nej,
att
nej.
Jag inte har liksom ett fuck off.
Man är dum, då lurar man. Då lurar man bara.
Ja, då lurar man. Det är snarare åt det hållet.
Så jag resonerar. Ja, men det är ändå så roligt. Kom då när vi pratar med han bara, nej, jag vill inte höra era snurrigrejer med era teorier och det. Ni lurar mig med bakom höllasset typ. Så här. Jag snackar inte mer. Jag tror att det handlar också om att man kommer in liksom en viss erfarenhet. Det behöver kanske inte ha så himla mycket om ålder att göra, när man känner så här, du kommer inte åt mig.
Det spelar ingen roll. Nej.
Det är bara liksom, allting är bara skådespel. Jag tänkte på det när jag såg Så enkel i kärleken, även om den kanske inte slutar så lyckligt, så är det bara så här, gud, att man liksom ska gå in och ta allting så personligt. Jag läser någon serie om stress nu. Kunden, stressterapeuten, säger så här. Hon beskrev det då, man lever tillsammans med någon som mår dåligt eller är stressad. Så här. Det som kommer ur hens mun är ju liksom inte det som menas, utan det blir en form av Tourette för att man känner sig under liksom... Men man känner sig inte värdig, man känner sig liksom dålig, man tycker inte att man räcker till, och då vill man på något sätt projicera det, va? Du ska inte tro att du är så bra. Det handlar liksom inte om att hen kanske tycker de här grejerna, utan hen är sjuk liksom. Det var som beskrivs här, om en människa typ som hade cancer skulle vräka ut sig både det ena och det andra, då skulle de flesta inte ta åt sig så himla mycket, för då skulle man liksom förklara det med så här, men det är ångest, hen är sjuk, hen mår dåligt,
vet inte om det.
Precis. Det bara liksom öppnade upp mig lite. Så här, ja, men liksom, varför ska man ta allting så jävla personligt? Men jag tror att det är hela världens moderna... Liksom, eller, alltid har varit mänsklighetens problem. Ja, men ta duellerna i Paris på 1600- och 1700-talet. Du tittade på min fru, Mertrör, vi ses i gryningen. Det var liksom tusentals människor som dog på det här makabra sättet. Du sa att jag var ful, min mustasch var prålig. Vi ses. Ses i gryning med Montemartre. Man, liksom, vad är det? Det är så jävla fåfängt. Jag liksom håller på att läsa en bok om det där. Det är, liksom så, det är så befängt. Det är sådana liksom, små detaljer och lite liksom punch under västen. Det är att människor så här, kan känna själv att det har ställt till mycket. Att man säger, okej, okay, då sa du det till mig. Och då kände jag så. Och tänkte att jag pratar med dig.
Men jag tror till syvende och sist handlar det också om att så här, vi har svårt att definiera och se vad som är sjukt och vad som är friskt. För jag håller helt med dig att så här, vi skulle ha fullkomligt överseende med en person som har en fysisk somatisk sjukdom. Alltså det vet jag ju, jag jobbar i hemtjänsten i så många år. Och liksom, nej men hon har kroniska smärtor så hon kan vara jättelabil. Ah, så,
såklart.
Ja, det har, alltså så här, man har låg toleransnivå, man har liksom ett humör som pendlar, man kan vara liksom histrionisk och elak liksom. Ja, men det, hon har kroniska cancersmärtor. Det är bara så här, det står i den journal som man får ta del av som personal. Och då har man överseende med det, och det är ingen som går hem från jobbet och känner att de blev övergreppade av den här vidriga människan.
Nej.
Utan ja, det är liksom, det var en tuff dag, hon mådde pissdåligt här. Och liksom, det var ju jobbigt. Men när det gäller personer som har olika typer av psykiatriska diagnoser och även beroendesjukdom, så har vi så jävla svårt att se vad som är friskt och vad som är sjukt. Det är det som är så lurigt.
Det är ju lurigt.
Det är ju lurigt. Ja. Man tror att men det här ska väl vara glasklart, men det är svårt även för dig och mig som har liksom gjort dokumentär om det här och som har läst, och vi pluggat till anhörigterapeuter. Jag har fortfarande svårt att urskilja. Är det där ett friskt beteende eller är det ett sjukt?
Men spelar hen för att få lite så här.
Ja, är det där ett manipulativt är det en manipulativ konflikt som dras igång här för att kunna skapa drama, för att sen kunna du gå ut och liksom självtrösta med spel eller droger. Är det här liksom utbrottet, är det en del av en abstinens, alltså en förhöjd ångestnivå där man har liksom låg impulskontroll? Nej, men det är så mycket, och det enda man kan göra, det tycker jag är att liksom fördjupa sig kring den diagnos eller det sjukdomstillstånd som ens då eventuellt anhöriga har. Och sen generellt, människor som är under hög stress har ju lägre impulskontroll och blir så... Alltså jag tänkte på det också så här, häromdagen, jag sovit dåligt några nätter förra veckan. Ja, men du vet, jag jobbar Karlavagnen sent, jag har sovit dåligt i 3 nätter. Helt dum i huvudet i 4 dagar efter det. Alltså helt plötsligt kommer jag inte ihåg saker. Så här, jag kokade 2 dagar i rad, satt jag på ägg och bara glömde bort att jag hade satt på dem. Så att det typ nästan började brinna i en kastrull med 2 ägg. Och det har inte jag gjort på så här 10 år. Och jag bara, ja, just det, de basala behoven. Så här,
sömnrubbning 3 nätter. Och
3 nätter.
Och sen var det liksom kört.
Jag vet. Och det... Då känner jag så här, hur skör den här balansen och harmonin som jag faktiskt upplever att jag har så här, till 90% i mitt liv just nu, sen några år tillbaka, hur skör den är. Det räcker med att få liksom sömnen lite omskakad. Eller det räcker med att också så här, loads of fucking stress. Alltså om man typ skulle börja ändra på mitt schema helt plötsligt. Alltså jag har ju blivit en stresskänslig människa. Det är helt stört alltså.
Mm.
Ja.
Nej, men jag finner mycket nöje i att läsa det. Jag kanske ska tipsa om det, för nu sitter jag och snålar, tycker jag.
Nej, men du måste dela med dig när du läser intressanta grejer. Mm. Det är liksom lite därför vi har den här podden
också.
Jag ska
inte snåla på det sättet. Det ska jag inte.
Tycker jag inte.
Jag har läst den på kurera.se. Mm. Men tipsen kommer från Karin Isberg, som är stressexpert och författare till boken 15 sätt att bli fri från stress.
Mm.
Och då är det liksom utdrag ur hennes bok. Och jag är helt blown away. Och liksom, det här är bra för min ADHD-hjärna, att det är, så här, det är lite kortare så jag kan läsa i små partier. Det är så mycket som beror på stress. Ja. Men om hon pratar dels om det där, så här, ja, men du vet, tar det inte så personligt. Så här, väldigt glädje, men det är liksom 15 kapitel. Jag tycker så här, det jag har läst är så himla bra. Men så handlade det om det här, ta ansvar för ditt liv, heter ett kapitel. Och vi har ju pratat mycket i den här podden om kris, att man liksom faller för omständigheter som man inte kan rå på.
Mm.
Ja, men man kanske blir av med jobbet, någon dör, någon är otrogen, man blir sjuk. Så här, det, liksom, det sker ju varje dag, hela tiden. Ja, men saker som man inte kan rå för. Liksom. Mm. Det är såklart att man känner sig maktlös inför sådana situationer. Man känner sig liksom, man kan känna så här, varför just jag? Ja, men det känns orättvist. Så tror jag de flesta känner. Liksom. Men sen är det ju många som stannar kvar då i den offerrollen. Istället för att säga, okej, nu var det så här. Eftersom för fan allting handlar ju om inställning. Jag tycker man, ja, men det kan man ju träffa liksom kompisar som har blivit lämnade av sina män eller av sina kvinnor. Det har gått så här 15 år. De är så här, kastar ur barnen ur bilen. Och så här, ja, men jag har ju kompisar som har träffat liksom sin nya mans ex en gång på 15 år. Och då tycker jag ändå så här, det är fan vettiga personer. Det här är vettiga liksom personer som är pålästa, utbildade, som så här, ja, men humanister liksom. Nej, men det går inte, utan där står känslorna i vägen. Men då har ju vi pratat om det här med vinster, att människor liksom stannar kvar i sin, ja, vad ska man säga, lite offerroll, man ska säga.
Mm.
Och man tänker sig, vad kan det finnas för vinster att inte ha makt över sitt liv? Och vem är så dum att den skulle vilja ha det? Liksom? Mm. Frågan är, varför fastnar en människa offerrollen? Det korta svaret är därför att det är belönande. Den som är drabbad får bekräftelse, uppmärksamhet och en paus från att behöva agera.
Mm.
För den som av olika anledningar inte har tillräckligt med ork för att ta tag i sin livssituation kan det vara vilsamt att för en stund se sig som ett offer. Makes sense.
Mm.
Den som är drabbad får också empati och tröst från andra.
Mm.
Det blir liksom en trygghet, för det är också ett litet så här lackmustest för att se vilka som bryr sig om oss.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Det märker man ju liksom när man är i kris eller behöver hjälp. Då märker man ju verkligen vilka som är ens nära och kära.
Mm.
Så det är inte så himla konstigt. Men sen är det vissa människor som fastnar i den där rollen. Åratal, tycker jag man kan se liksom.
Ja, men det är väl också ett jättetydligt tecken på medberoende. Alltså det är en jättestor del av hela medberoendeproblematiken att gå runt och ha offermentaliteten. Alltså att du slipper ju också att ta ansvar över sitt liv och att ta faktiska beslut över vilken riktning ens liv ska ta.
Mm.
Det kan ju vara extremt ångestframkallande av andra skäl också. Att du till exempel som barn har fått ta alldeles för stora beslut för den ålder som du själv är i. Det vill säga, du kan inte överblicka konsekvenserna, du kan inte se, du blir som livrädd. Du har fått ta alldeles för stort ansvar för tidigt. Och då blir all typ av beslutsfattande jättetriggande och skapar stor ångest. För att säga, shit, nu måste jag bestämma över någonting som jag egentligen inte är kapabel till. Det tycker jag verkligen att jag kan se hos personer som har vuxenbarnproblematik. Att man bara inte pallar en enda jävla liksom ansvarsuppgift. För att liksom, nej, jag har fått göra det här alldeles för mycket utan att vara mogen och kapabel till det. Och det har ofta också kanske gått åt helvete.
Man har för att man inte var mogen och kapabel. Okej, vänster eller höger, vi går vänster. Men då tycker jag, ja, men som jag sa då, att det liksom blir någon form av tröst och avlastning. Men sen så leder den ju bara till stress och maktlöshet.
Ja.
När man fastnar där så har man ju tappat makten kring sitt liv liksom. Och då blir ju det när känslan, jag klarar inte det här, alla andra bestämmer mig. Och det blir en så otrolig stress när man känner sig, vad fan är jag inte kapabel att ta hand om mig själv? Och då blir ju, det är ofta det som leder till depression också.
Ja, det är den här, ja gud ja. Alltså det är ju, depression, hela ordet vittnar ju om det. Att det är någonting som är liksom förtryckt eller undertryckt. Att du liksom har fastnat i någon typ av lösning som du inte är kapabel att utföra, utan du liksom bara fastnar.
Mm.
Och det är sjukt spännande det här med maktlöshet, för att precis som det är viktigt att liksom erkänna sig maktlös inför andra människors problem, så är det ju liksom superviktigt att återta då, som sagt, ansvaret över sitt eget liv, sina egna beslut och sina egna val. Jag tycker mig också märka det, att det är många som inte vill det. Det är så här, nej, jag vill fan att någon ska ta hand om mig.
Mm.
Så där har jag känt länge under mina första år när jag gick i medberoendeterapi med Lasse. Då hade jag liksom en sån där liten dröm om att jag bara ville ha liksom en förälder som skulle göra det här åt mig. Och jag liksom hade någon liten jävla ilska över att så här, fuck, ska jag bestämma igen? Vadå, jag ska ta ansvar igen?
Mm.
Jag har redan gjort det. Jag har redan hållit på med det hela mitt liv. Jag vill att någon annan jävel ska göra det nu. Så typ så här,
förstår du vad jag menar? Jag tänker att det är sånt jävla prestationssamhälle. Vet du hur många som är utbrända i Europa just nu?
Nej, det är 40% av alla kvinnor, säkert.
12 miljoner människor.
Ja.
Mm. Problemet är ju att alla människor som är utbrända, det är ju inte de som skriker högst. Det är, nej, inte de som säger, okej, nu jävlar gör vi en revolution.
Mm.
Och det är det som jag ofta liksom verkligen tycker att det blir liksom så jävla orättvist. Att oftast när man är utsatt för svår press eller ekonomiska problem eller liksom relationsproblem, det är också då som man måste vara som starkast och agera som liksom, ja men, sund vuxen och typ klara ekonomi och flyttar hit och dit. Fast det är egentligen en omänsklig uppgift liksom.
Mm.
Är du med mig? Mm. Och då säger hon, Karin Isberg, också väldigt intressant, apropå det att man ska liksom välja sina strider och ta saker och ting personligt. Hon säger, om någon står och skriker på dig på jobbet, är så jävla otrevlig.
Mm.
Och du reagerar så här, du blir så sårad. Och sen så säger den dagen efter, mitt barn dog igår.
Mm.
Då lägger man ju ner vapnen. Och det tror jag är det som är problemet med kommunikationen, att man tar det bara åt sig. Tänker, varför ska den där människan liksom bara kasta skit på mig? Jag har inte gjort någonting. Men 99 gånger av 100 så är det ju inte en douchebag. Det beror ju på någonting. Och då, det är det jag menar också, hela den här grejen med Margot Dietz. Hur kan ni försvara henne? Och den jäveln och liksom, hon är inte ett barn. Och så här, hit och dit. Jag tänker också den situationen som är nu med krig. Och det har varit liksom, ja men corona och fan, man måste, det är så här, ur alla svåra epidemier och krig och så kommer ju någon ny liksom expression. Ta dadaismen, ta allt det där liksom konstiga, ta till exempel Salvador Dalís smältande klockor och allting så här, vad surrealistiskt. Människan blir ju surrealistisk av kris.
Mm.
Man gör ju konstiga grejer. Man blir utsatt. Man vet liksom inte hur man ska hantera situationen. Och då kanske man går lite bananas liksom.
Mm.
Och då menar jag att alla är så dömande istället för att, okej, vad beror det på då? De flesta människor blir ju inte bara liksom, du vet, omänskliga ärslen bara över en natt. Det är liksom någonting som sker successivt av olika anledningar som man själv säkert kan fantisera om vad det skulle kunna vara.
Mm.
Intressant bara.
Jävligt intressant. Mm. Men det är också så här, jag är dubbelt inställd till det, för jag fattar ju hela metoden att liksom så här, vända andra kinden till, sade Jesus. Mm. Och kort beskrivet kan det ju gå ut på att så här, men då går man bara därifrån. Man tänker, det här är en person som är drabbad av någonting. Antingen är han eller hon sjuk, fysiskt eller psykiskt, och liksom är därför i någon typ av situation där han eller hon inte kan tygla sitt humör och bete sig gulligt och trevligt och anständigt.
Men,
och att inte ta åt sig. Men det är liksom att leva i kring en sån person och inte ha en överenskommen uppfattning om vad det här beror på. Det är där det liksom blir traumatiserande och farligt.
Mm.
Att liksom, man får inte använda den metoden för att försvara psykisk misshandel. ja men han är sån där bara och pappa är så där lite knasig typ, för han är så stressad nu eller mår så dåligt att man liksom ursäktar skitbeteenden inom familjärt för att någon då eventuellt är sjuk. För då tangerar ju det istället medberoende.
Det är svår gräns tycker jag.
Det är skitsvår gräns. Det är klart att det är lättare om man jobbar, kliver in och jobbar i 3 timmar liksom, på ett äldreboende och får en fet utskällning av någon som har liksom kroniska smärtor. Men sen att leva med den personen och att hela tiden vara liksom hårt ansatt av det, men det kräver en helt annan strategi. Där är det inte vända andra kinden till, utan där måste du liksom verkligen sätta gränser för att inte bli så påverkad så att du själv går in i någon typ av maktlöshet och depression, skulle jag säga, och medberoende.
Jävligt vanligt, men jag tänker också när jag lyssnat på angående Jesus, att han var så här, okej, vad var skillnaden på Jesus? Han var ju så här, men du vet, han kunde ju ha fått så mycket makt, men han valde att säga att så här, du får hitta liksom Gud inom dig, du vet. Om man tänker, det här var också Gabor, han sa det så spännande. Han bara, ta alla de här despoterna, ta liksom Hitler, ta liksom Napoleon. De kommer utom, det så här, de hör egentligen inte till samhället, de är väldigt korta.
Gjorde han den slutsatsen?
Ja, att liksom korta människor som då inte egentligen hör till land eller till community eller liksom, ja, men de kommer och måste göra sig en persona liksom. Mm. Till och med när Napoleon satt då, han var ju men han blev ju skickad då till Sant Bartolomeus, va? Han fick sitta där någon form av krigsare. Ja, och ändå så liksom, det enda han sa så här, jag vill tillbaka till makten liksom. Så jävla maktkåt. Och det jag tänker att det är ju en form av makt, att synas och höras och liksom få följare och tittare. Och det där går ju såklart upp och ner beroende på allt vad man har. Har man ett barn, har man liksom en kille, är man snygg och smal, är man med i en tv-serie, har man sagt någonting. Alltså allting handlar ju om att synas liksom. Och det ger ju makt. Så jag tänker så här att det kanske också är liksom lite förödande att ha den makten för tidigt liksom.
Såklart. Men också var den makten kan stiga under huvudet. Jag såg en dokumentär på Netflix, har en jävla massa bra andra världskriget och liksom förintelsen orienterade dokumentärer. Och då var det liksom en dokumentär om Hitlers, om åren innan han blev rikskansler, typ. Alltså, och det, om hur hela hans politiska karriär växte fram. Och det var faktiskt otroligt intressant, för att jag har aldrig ens funderat över liksom hur hans liv har sett ut innan och hur han kunde ta sig den där platsen. Otroligt intressant. Alltså, det kan jag verkligen, jag tänker inte redogöra för den här och nu, men det säger också någonting om hur hög man kan bli på makt. Och sen också det är ganska skrämmande att vi har ungefär en ganska liknande situation i Tyskland. Den depression som liksom föregick andra världskriget, det var ju, ja, men det är ju liksom lite samma grej som vi står inför nu, att Riksbanken då lånade ut en jävla massa pengar, så att vanligt folk liksom lånade pengar för att köpa aktier. Alltså lånade inte på egendom eller alltså blankolån för att bara säga jag ska investera i grejer och sen bara blir fet inflation. Och plötsligt så är liksom de pengar som man har lånat inte värda någonting, och du har noll möjlighet att betala tillbaka ditt lån. Nej, men så jävla obehagligt. Och det ledde ju till alltså så här, personlig konkurs för en stor del av tyska folket och en enorm sån massarbetslöshet, fattigdom, svält, allt. Och då kan man också tänka på hur många tyskar som förlorade livet i första världskriget. Så att de levde liksom i ett kollektivt trauma efter det kriget, med så många förlorade fäder och söner. Och någon slags bara liksom
allmän den fyrer pappa.
Fan alltså.
Han fick också 2 kvinnor försöka ta sina liv när han inte visade dem tillräckligt med uppmärksamhet. Så att han måste ha haft någon gal
grej. Ja, men han valde ju också. Nej, men de kvinnor, det tar de också upp i den dokumentären. Nej, men se den. Och jag kommer inte ihåg namnet på den, men det är liksom en dokumentär om hans tidiga år.
Ja, det blev inte så mycket skvaller.
Ja, det vart lågt skvallervärde på den här podden.
Kom igen, nästa gång är skvallerspecial. Då ska jag läsa skvallertidningen för Sanna.
Från ditt eget liv, hoppas jag. Hörrni, tack för att ni lyssnar och kommer med så fin feedback. Vi älskar när ni skriver till oss, och det är bara så fantastiskt att få podda för er.
Ja, och jag vill bara påpeka så inte ni känner utpekade. Det var inte ni lyssnare som kom med kritiken efter förra avsnittet kring då Anna Wagen, utan det var några helt andra. Tack för att ni lyssnar. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.